krig, kärlek och klassskillnader och kväner. Det är några ingredienser i månadens talbokstips från Maria Sandelin och Anna Falk, Malmö stadsbibliotek. Och Anna Falk är först ut.
Då börjar jag med en deckare av Camilla Lagerqvist, Detektiv Tillman, Det hemliga sällskapet, som kom ut förra året. Camilla Lagerqvist är välkänd för sina många historiska äventyrsböcker för barn och unga. De är alltid spännande och baserade på gedigen research. Några är fristående, andra utgivna som serier. En av dem är Blodsvänner, som utspelar sig i Uppsala på 1930-talet, och där några mycket modiga barn avslöjar vad som pågår på Statens institut för rasbiologi. Och nu äntligen har det kommit en historisk deckarserie skriven direkt för vuxna. Här hamnar vi också i Uppsala, men året är 1920-21, när kvinnor är på väg att få rösträtt. Vi möter Ester Tillman, ung nybliven änka, som nu är fri att styra över sitt liv. Äktenskapet var olyckligt, både nedtryckande och våldsamt. Det förstår man tidigt i läsningen. Ester har länge drömt om att bli privatdetektiv. När en av deltagarna i en seans faller från balkongen under mystiska omständigheter får hon chansen. Ester, som är där tillsammans med sin mamma, förstår direkt att det inte handlar om en olycka. Spåren leder till ett hemligt sällskap med medlemmar som gör precis allt för att undanhålla sitt verkliga uppsåt. Och det dröjer inte länge förrän det blir riktigt farligt för Ester och de kompanjoner som hon snart får från oväntat håll. Det här är en riktigt trivsam och intrikat mysdeckare med avstamp i dåtidens kvinnorörelse och frågor som tyvärr fortfarande är aktuella. Tidsfärgen är fin och bokens olika karaktärer är både underhållande och intressanta. Och här finns dessutom en spirande romans, liksom ett annat gammalt ouppklarat fall av stort personligt intresse för huvudpersonen. Och det är båda gott inför fortsättningen på serien om Detektiv Tillman. Mm.
Det låter som du gillar den.
Mm. Jättemycket. Ja.
Den finns publicerad som talbok med text, inläst av Annika Fromborg, och kommer hålla på i 7 timmar och 40 minuter ungefär. Och Maria Sandelin, du har hittat en nygammal bok, kan man väl säga.
Ja, precis. Det är En månad på landet av brittiska J.L. Carr. Den kom ut på engelska 1980 och då nominerades den till Bookerpriset. Men på svenska kom den först i höstas. Den har även filmatiserats med Colin Firth i huvudrollen. Den unge konservatorn Tom Birkin har överlevt första världskriget som soldat, men han har själsliga sår och lider av tics och stamning. Nu är det sommaren 1920 och Birkin tillbringar en månad i den lilla byn Oxgoodby på den engelska landsbygden, där han har i uppgift att restaurera en medeltida kyrkomålning, en tolkning av yttersta domen. Tror du på helvetet? Frågar någon honom. Och ja, det gör han ju. Han har varit där och vänt. I byn går livet sin gilla gång, med arbete i lantbruket, gudstjänster och utflykter, men under ytan händer mycket som inte är omedelbart synligt. Birkin blir god vän med Mr. Moon, som visar sig vara homosexuell och som också har erfarenheter från kriget, och med kyrkoherdens fru, den vackra Alice Keach, som allt som oftast gör sig ärenden till kyrkan där Tom Birkin arbetar med muralmålningen. Månaden på landet blir som ett utsnitt ur tiden, fylld av idyll, nostalgi, vemod, men också av ett spirande framtidshopp långt ifrån kriget. Romanen är väldigt visuell. När man läser ser man tydligt framför sig det vackra landskapet och kvällsljuset över ängarna. Berättelsen är nedtecknad av jagberättaren 40 år senare, och på så vis blir det också en berättelse om allt det som kunde ha blivit men inte blev.
Mm. När den kom har jag läst mig till. Den fick priser och den har publicerats om och om igen på engelska.
Ja, det är väl något av en modern klassiker, tror jag, på engelska. Mm. Så lite förvånande att det dröjde så länge med översättningen, men nu finns den här.
Mm. Vi ska säga då att det är en talbok med text som också finns i punkt. Vill man lyssna på den så får man lyssna på Hans Sandqvist, som läser i 4 timmar och 46 minuter för att vara exakt. Anna, sen ska vi till Chile.
Ja, vi ska till Alia Trabuco Serrans roman Rent hus som kom på svenska 2023. I den här lika kusliga som suggestiva romanen från Chile berättar hembiträdet Estella Garcia sin historia inifrån en fängelsecell. Hon vänder sig till dem som anklagar henne för ett brott men pratar samtidigt direkt till oss läsare. Estella, som nu är i 40-årsåldern, lämnade sin mor och ett fattigt liv på landsbygden för att arbeta hos en läkarfamilj i ett av Santiagos välbeställda områden. Allt för att tjäna ihop pengar till renovering och ett bättre liv, trots avrådan från modern som en gång också varit hembiträde. Vid Estellas ankomst föds den lilla flicka som, när Estella börjar berätta, har hittat stöd i poolen. Omständigheterna är oklara. Var det en olycka, ovarsamhet eller något annat? Det är mycket som inte är som det ska i det stora huset. Ja, i hela samhället rent av, eftersom den här familjen är en återspegling av det. Vi följer Estella under de 7 år då hennes närvaro och arbetsinsats tar för given. 7 år utan att de hon bor hos och tar hand om någonsin intresserar sig för vem hon är. Estella ser och hör allt, men ingen ser henne. När hon slutar prata efter att ha fått ett svårt besked hemifrån accepteras det bara. Det verkar nästan som om vare sig flickan eller hennes föräldrar ens märker det. Under läsningens gång träder en historia om ensamhet fram. En berättelse om att trots maktlöshet försöka göra det lilla uppror som är möjligt i vardagen och att närma sig kärlek i någon slags skepnad. Estella tar hand om en gatuhund i smyg, något som får förödande konsekvenser. Rent hus är skarp, arg och hjärtskärande och det går inte alls att värja sig för den här romanen.
Stark och lite otäck, om jag förstått det.
Ja, den är otäck, men den kryper liksom innanför huden, verkligen. Och den har också fått väldigt stor uppmärksamhet och en bok som är mycket reserverad hos oss. Den har också gått som bokcirkel i Lundströms bokradio på Sveriges Radio.
Den finns inläst av Anai Jerkaman Rios med reservation för uttalet. 7 timmar och 23 minuter och den finns också i punktskrift. Maria, sen ska vi till Finland och 40-talet.
Ja, precis. Och det gäller finlandssvenske Kjell Westös senaste bok som kom i höstas, Skymning 41. Platsen för den här romanen är då Finland, framförallt Helsingfors. Den börjar under vinterkriget i slutet av januari 1940 och sträcker sig till sommaren 1941. När efter en svajig fred fortsättningskriget har börjat. I centrum för händelserna står Molly och Henry. De är ett kärlekspar, men när boken börjar befinner de sig på varsitt håll. Molly är på väg till Sverige på teaterturné. Henry rapporterar från fronten som journalist. Molly väntar förgäves på livstecken från Henry och sanningen är att han inte förmår skriva. Westös skriver omväxlande ur Mollys och Henrys perspektiv, både när de är tillsammans och var för sig. Tillvaron är svajig och spänningen i omvärlden motsvaras av gnissel i relationen. Dessutom har både Molly och Henry problem med sina yrken. Molly har varit en firad filmskådespelare men ser sig nu som 32-åring utkonkurrerad av yngre kvinnor. Henry å sin sida vill skriva om verkligheten på fronten, men hemmaredaktionen begär en annan sorts texter som hyllar de finska soldaterna och håller patriotismen vid liv. När fortsättningskriget har börjat så ritar Molly upp konturerna av en ny karriär medan Henry än en gång befinner sig vid fronten. Och där tänker han att när kriget är över ska han skriva en roman. Jag ska läsa lite ur den här boken, men innan det så vill jag gärna tipsa om ytterligare 2 böcker av Kjell Westö som jag tycker om, som är helt fristående från den här. Hägring 38, som utspelar sig 1938. Och Den svavelgula himlen, som är hans näst senaste bok, som är en fin uppväxtskildring.
Mm. Någon Finlands mer kända författare är han också.
Mm. Då ska jag läsa lite alldeles i slutet här, när Henry befinner sig vid fronten och går och tänker. Men efteråt, då skulle han skriva ner allt som inte fått sägas. Och han skulle göra det en väldig jävel till bok. Han skulle skriva om vinterkriget. Om den illa valda motoffensiven strax före jul som tog Eddie Haeckels och otaliga andras liv. Om den fruktansvärda artillerikoncentrationen och de oupphörliga anfallen vid Somma och Kolla. Han skulle skriva om Mattsson och alla de andra vars nerver inte hållit. Och han skulle skriva om döden han sett nu i sommarkriget. Om döden i den obarmhärtiga hettan i juli och döden i den råa fukten sent i augusti. Han skulle skriva om Hennell och om Sarjola och om fiendeliken som lämnats kvar för att ruttna och om hästen. Och han skulle göra det för hela landets skull, men allra mest för Mollys och barnets, så att världen aldrig skulle bli så här vidrig mer. Och han skulle till och med skriva för de ryska soldaternas skull, för vad de inte tvingade ut i kriget, precis som soldater varit i alla tider. Och fast han hatade dem och red så vidriga maror där den sovjetiska flottan låg med fladdrande röda vimplar i Helsingfors hamnar och ryska pansarvagnar rullade upp längs Aleksen och ryska soldater patrullerade i Esplanadparken och hånskrattade och hotade varje kvinna de såg, så var de människor, de också. Det gick inte att förneka. Det var det här han skulle skriva om, detta fullständiga vanvett, denna värld av granatattackernas isande molltoner istället för sjungande fåglar.
Mm. En bit ur Skymning 41. Man kan också lyssna på den som talbok med text. Och då är det Anna Döbling man får lyssna på, som håller på i nästan 15 timmar. Och den här boken finns också i punktskrift. Och femte och sista boken, Anna.
Mm. Det är Ingeborg Arvolas Kniven i elden som kom på svenska alldeles nyligen i år. Och Kniven i elden är första delen i en planerad historisk romantrilogi om de människor som levde i nordnorska Finnmarken. Det är mitt i kalla vintern 1859 när Brittakajsa Seipajärvi skidar den långa vägen från Finland till Norge för att skapa ett nytt liv för sig och sönerna Aleksi och Heikki. Målet är byarna vid Ishavskusten där det sägs att både fisket och livet är gott. Efter sig lämnar hon föräldrahemmet och ett skamfilat rykte. Hon har tvingats stå i kyrkotukt som straff för sitt förhållande med gift man. Och nu vill hon inget hellre än att gifta sig och leva tryggt och ordnat. Brittakajsa är vacker och har stark dragningskraft på män, men också stora kunskaper i konsten att hela både människor och djur. De kommer väl till pass i den här kärva tillvaron av hårt arbete, umbäranden och en kraftfull natur. När vintern övergår i vår möter Brittakajsa Mikko och inget går som hon planerat. Men fängslande är det hur som helst. Den som vill läsa om kärlek och begär och samtidigt lära sig om en för många inte så välkänd tid och plats hittar nog en favorit här. Boken har fått norska Bragepriset och nominerades också till Nordiska rådets litteraturpris 2023. Författaren Ingeborg Arvola är för övrigt en ättling till Brittakajsa. Och i efterordet så skriver hon också om hur hon blandat finska och norska namn och smeknamn och uttryck, liksom sånger på finska i berättelsen. Och just det här ger extra färg åt romanen.
Var det en bladvändare eller?
Ja, det är ju en gripande historia. Det är det. Sen är det väldigt mycket, namn och det är många sånger. Och det är en blandning, om man läser boken som text, i stavningarna i både finska och norska. Och kvenska också, tror jag. Mm. Men jag kan tänka mig att om man lyssnar på den så är det lite lättare. Tror jag handlingen drivs framåt ännu mer.
En berättelse som kanske är lite som gjorde att lyssnas på.
Ja, men det tror jag. Och den har lite av en cliffhanger i slutet också. Så att, jag tror att man vill läsa fortsättningen sen.
Men boken Kniven i elden, den är inläst av Kina Hermansson som talbok. 10,5 timmar lång är den och den finns också i punktskrift. Så ja, krig, kärlek, kväner och kvinnor. Det har många kon i månadens talbokstips här.
Vi hörde Maria Sandelin och Anna Falk som tipsade om följande böcker. Det hemliga sällskapet av Camilla Lagerqvist, En månad på landet av J.L. Carr, Rent hus av Alia Trabuco-Serran, Skymning 41 av Kjell Westö samt Kniven i elden av Ingeborg Arvola. Reporter på Malmö stadsbibliotek, Mats Sundling.